Kina, 18 april 1989.
Även i Kina vill folket demokratisera.
Flera tusen kinesiska studenter demonstrerade i natt i centrala Peking. Studenterna hyllade den avlidne före partichefen Hu Yobang och krävde frihet och demokrati. Demonstrationen, som var den största på många år, genomfördes fredligt och polisen ingrep inte, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Länge leve Hu Yobang, länge leve demokratin och länge leve friheten, ropade flera tusen studenter som i natt tågade från Sidan nära demokratimuren till revolutionshjältarnas monument vid Himmelska fridens torg i centrala Peking. Det var studenternas sätt att sörja Kinas kanske främste liberal och demokrativän, förre partichefen Hu Yobang, som dog i sviterna av en hjärtattack i lördags. Demonstrationen var sannolikt den största otillåtna manifestationen för demokrati och frihet på många år. Polisen övervakade demonstrationen, fotograferade deltagarna men ingrep aldrig, trots att Himmelska fridens torg och revolutionsmonumentet stänger tidigt på kvällen. Vid monumentet la studenterna ner en 2 meter bred blomsterkrans, höjde de röda fanorna och sjöng Internationalen. Protesterna fortsatte långt in på morgontimmarna. Slagorden skallade: ner med byråkratin, bort med korruptionen. Vi kräver demokrati, vi vill ha lag och ordning. Hu Yobang uppmuntrade hösten 1986 studenterna att kräva mer demokrati och frihet, något som bidrog till hans fall. Under vinterdemonstrationerna för drygt 2 år sedan tvingades Hu Yobang bort från posten som partichef av partiledningens mer konservativa krafter, som nu stärkt sin ställning ytterligare. Rolf Forsryd i Hongkong.
Den 16 maj 1989.
I Peking har nu samtalen mellan de sovjetiska och kinesiska ledarna inletts. Och in i det sista fick programmet för toppmötet läggas om på grund av de hungerstrejkande studenterna på den Himmelska fridens torg.
En ambulans fraktar bort en student som har svimmat av på hungerstrejkens fjärde dygn. Och än en gång har Kinas gamla ledare tvingats ändra besöksprogrammet för gästande sovjetledaren Michail Gorbachev. Och detta igen på grund av de envetna demonstrerande och hungerstrejkande studenterna. Klockan är 9.50 på morgonen här i Peking och jag står alldeles vid de stupade hjältarnas monument. Jag är inte ensam, här är hundratusentals människor. Och strejken fortsätter och ett nytt inslag är att från och med idag så bojkottar också lärarna undervisningen. Så att lärarna och studenterna står enade. På en banderoll här så står det på kinesiska och på engelska: mamma, jag är hungrig, men jag kan inte äta. Hungerstrejken fortsätter alltså tills studenterna har fått igenom de 2 villkor som de ställer, nämligen att de ska kallas för patrioter och inte för upprorsmakare. Och det andra villkoret, att de ska få samtala med den allra högsta toppledningen. Allt det här kastar naturligtvis en mörk skugga över toppbesöket, men studenterna säger att vi är inte skyldiga till detta. Det är myndigheterna som bär skulden till detta. Det här är Kjell Albin Abrahamsson från den studentprotest som förändrar och skäl uppmärksamheten från det historiska toppmötet i Peking.
Och 17 maj 1989.
I Peking pågår alltså just nu de största spontana demonstrationerna i Folkrepublikens historia hittills. Vår Asienkorrespondent rapporterar från Kina.
Centrala Peking har idag tagits över helt av studenter, arbetare och tjänstemän som fullkomligt väller in i demonstrationståg efter tåg från alla väderstreck mot den Himmelska fridens torg. fanor på bilar och bussar, fullastade lastbilar med demonstranter som gör V-tecken, rör sig mot folkets stora sal där ett par tusen studenter alltjämt hungerstrejkar och kräver att bli behandlade som patrioter och få tala med den kinesiska toppledningen. Kinas partichef Zhao Ziyang har idag i ett uttalande för att delvis möta studenternas krav sagt att politiska reformer måste genomföras i Kina. Det som sker i Peking idag är på väg att bli den största spontana demonstrationen i Folkrepubliken Kinas historia. Unga mellanstadieelever får hjälp av lärarna och ropar slagord och sjunger Internationalen och andra sånger. Alla samhällsgrupper deltar i dagens demonstration. Från husväggar hänger banderoller och fanor och stödet är massivt. Utan några jämförelser i övrigt påminner situationen i viss mån om händelserna i Filippinerna för drygt 3 år sedan, då folket fredligt reste sig mot landets korrupta ledning. Rolf Forsryd i Peking.
Vid toppmötet i Peking föreslog sovjetledaren Mikhail Gorbachev idag att de båda länderna ska inleda samtal om en fullständig demilitarisering av gränsen mellan länderna. Bara vanliga gränsvakter skulle därefter finnas kvar längs den 750 mil långa gränsen enligt Gorbachevs förslag.
Sovjetledaren Gorbachev har också talat i Kina. I sitt tal bad han om ursäkt för sina företrädares Kina-politik. Och dessutom så gav han de demonstrerande kinesiska studenterna ett visst moraliskt stöd.
Det är lättare att förstöra än att bygga upp relationer, sa Gorbachev i sitt tal för några timmar sedan. Och han bad därmed om ursäkt för sina företrädares förödande Kina-politik. Igår tog ju kommunistvärldens eget 30-åriga krig formellt slut och Gorbachev betonade noga i sitt nästan en timme långa tal som direkt sändes i kinesisk tv respekt och förståelse för andras åsikter. Men kanske det enda som de tiotusentals demonstranterna utanför folkets stora sal vill minnas av Gorbachevs tal är att utan radikala politiska reformer kan det aldrig bli någon riktig demokrati. Kjell Albin Abrahamsson från toppmötet i Peking.
Och så den 19 maj 1989.
I Kina, där ledarna närmast desperat nu försöker återställa ordningen med hot om våld, men inga löften. Torbjörn Lodén, Kina-expert, nyss hemkommen, finns med oss i studion. Den höge sovjetiska gästen nu har lämnat landet, så har landets ledning tagit itu med massdemonstrationerna. Den konservativa regeringschefen har tagit initiativet, medan partichefen Zhao Ziyang ska ha erbjudit sig att avgå. Studenterna ska lämna torget och trupperna står utanför stan. Vi fick den här rapporten från Peking för en stund sedan.
Det har nu gått 4 timmar sedan regeringen införde demonstrationsförbud här på Himmelska fridens torg. Men fortfarande är tiotusentals studenter och anhängare till dem församlade och de tänker inte ge sig av.
Ännu hade armén inte nått fram till Himmelska fridens torg. I högtalare sändes premiärminister Li Pangs tal där han försvarade beslutet att stoppa studentupproret. Men hans tal överröstades av studenter som sjöng Internationalen. Medicinstudenter berättade för mig att många utmattade studenter svimmat av besvikelse när de fått höra att regeringen beslutat om den hårda linjen.
Well, we are disappointed to the government decision. Yeah. Because teachers and students have been hunger strike for 7 days, but the government didn't have any expected responsible to the students' hunger strike.
What do you think will happen now?
I think the military will come in, and I think the students will be continued. Yeah.
Students will continue their struggle. They'll never give up.
Are you afraid of the military?
Not a bit. But I'm a medical worker, and my task is to save, to help the patients. And these students are struggle for their belief, for their truth.
And democracy.
Yeah, I think they are right. They are right.
De studenter som vi inte hade texten med på, de uttryckte sin besvikelse över att de inte hade fått något gensvar för sina krav från ledningen. Och de väntade sig nu att militären ska komma, men vi fortsätter kampen, sa de. Ett sent telegram alldeles nyss inkommet säger att studenterna nu har sagt att 200 000 studenter ska inleda en ny hungerstrejk. Ja, det var strax före midnatt som den kinesiska televisionen sände regeringschefen Li Pengs tal. Ett tal som också avlyssnades via högtalare, alltså av studenterna på torget. I talet så beskrevs deras aktion som ett okontrollerat uppror. Och Li Peng uppmanade dem att lämna torget, annars skulle det rensas av polis och militär.
Just now. The party secretary of the Beijing City Municipal introduced that the situation in Beijing is serious, that everything is in chaos. And now the leaders of the students have expressed their concern that they cannot really control the situation.
Lamslagna studenter lyssnade ute på den himmelska fridens torg på hur landets regeringschef utmålade dem som samhällsfarliga upprorsmakare. Mot den bakgrunden hävdade Li Peng att landets regering fortfarande står stark. Han avvisade merparten av studenternas krav och uppmanade dem att omedelbart lämna torget. Liksom han uppmanade den övriga befolkningen att sluta sitt stöd för studentprotesten.
Now I present the Chinese Communist Party and the government to have an emergency appeal. No matter what kind of motives you have, if you still go to Tiananmen Square to support students, it means that you are putting the demonstration to a very dangerous line.
Det amerikanska tv-bolaget CNN direktsände talet och ger här en ögonblicksskildring av studenternas reaktion när de hört regeringschefens hot.
The students are moving out into the center of the Avenue of Eternal Peace, Chang'an, trying to form a kind of human barrier, a mass of people linking arms in an attempt to keep the security forces when they come in from breaking up this process.
Ja, Torbjörn Lodén, betyder det någonting det här för utvecklingen att det är här faktiskt ett uppror, ett händelseskeende som direkt sänds i tv över hela världen från ett land som är så slutet?
Ja, det är ju för sig naturligtvis häpnadsväckande att vi kan se de här bilderna. Mm. Att vi kan se bilderna vittnar om att Kina trots allt, trots alla missförhållanden, är öppnare idag än kanske någonsin tidigare efter Folkrepublikens upprättande 1949. Men då är det klart i det här läget att just öppenheten medför en allvarlig prestigeförlust för den kinesiska regimen i hela världen. Och jag är övertygad om att studenten och studentledarna också ser det på det sättet. Om de vet att de här bilderna kablas ut över världen så är studentledarna och studenterna glada över det.
Men å andra sidan så vet ju också ledarna nu att de kablas ut över världen. Och då kan man ju fråga sig, de här tv-teamen är ju där för att Gorbatjov har varit där. Blev det så akut, tror du, så att de var tvungna att göra det trots att tv inte hade åkt hem, så att säga?
Jag tror att meningarna i den högsta kinesiska ledningen är delade när det gäller hur stor öppenhet som ska tillåtas. Jag tror att det finns starka krafter i den högsta politiska ledningen som gärna vill demonstrera stor öppenhet. Och stor återhållsamhet också för den delen i reaktionen mot studenten. Mm. Det som nu sker, har skett igår kväll i Peking, kväll här i Sverige, innebär naturligtvis att de mer konservativa, tuffa krafterna i den kinesiska ledningen åtminstone tillfälligt dominerar.
Mm. Så att komma till dig. Demonstrationsförbudet från i natt meddelades redan tidigare idag, men fick inga som helst effekter. Folk från hela landet fortsatte att strömma in till Peking och till Himmelska fridens torg. Stig Fredriksson samtalade med några stycken då.
Pekings järnvägsstation i morse. Från städerna och provinserna runt Peking strömmar människor, de flesta studenter, ut från tågen för att marschera till stöd för Pekingstudenternas hungerstrejk. Tiotusentals väller fram under några morgontimmar.
Where do you come from?
Come from Tintin.
Kinas statsjärnvägar har blivit folkets järnväg. De järnvägsanställda ger stöd på sitt sätt.
They didn't need us pay their money.
No money.
Yeah.
You go free on the train.
Yeah, go free on the train.
Den himmelska fridens torg liknade fram på dagen allt mer ett tältläger. Efter störtregnet igår blev allt en sörja. Nu sökte studenterna skydd för solens hetta. Inne i de framkörda bussarna ökade utmattningen för varje timme. Rykten gick om att några studenter redan avlidit. Före gryningen gjorde partichefen Zhao Ziyang ett personligt besök på torget. Han var mycket rörd och hade positiva saker att säga om studenternas avsikter, men bad dem samtidigt att avbryta strejken. Men studenterna var senare besvikna. Zhao och premiärminister Li kom inte på vägnar av hela ledningen, ansåg många.
They came there to see us in on behalf of themselves, not the government. So I think that not really matters a lot.
It was not enough.
Yeah, of course, not matters enough.
Utanför en av bussarna träffar vi en hel familj som runt den hungerstrejkande sonen ställer upp för Kinas kamp för frihet och demokrati.
This is your son on hunger strike. Yes. Are you worried about him?
Sure, I'm very worried about him, but we still support him because what he's doing is what the country needs. That is why we support him, but still we worried about his health.
What is it the country needs?
I think the country needs democracy. That is very important. You know, China, for 2,000 years, China is under the feudalism system, and this kind of idea still continue now. But this is why we got some corruption in the government and official profiteering. And these students, the college students and university students, they first realized what they said, in fact, is what the whole country wants to say, all the people want to say. That is why so many workers and peasants and even middle school students are here.
But the leadership came to see the students this morning. Was that not enough?
It's not enough.
Kinesisk TV har hela dagen kört ut bilderna av premiärminister Li Tangs möte med ledarna för studentstrejken, med budskapet att regeringen inte tänkte tolerera att situationen ytterligare utvecklades i riktning mot kaos och anarki. Li Pang anses ju tillhöra den konservativa falangen i ledningen. Det är han som mer än partichefen Zhao har uttalat sig i hotfulla ordalag mot studenterna. När Li idag tog emot en utländsk besökare blev det bland annat tal om den folkliga resningen på Pekings gator. Vi ska snart se till att normalisera situationen, sa Li då. Och ikväll kom alltså meddelandet om att regeringen har förbjudit demonstrationer för att, som det heter, återupprätta den samhälleliga ordningen. På slutet av den sjunde dagen av hungerstrejken råder stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen här i Peking. Inte minst vad det gäller den politiska ledningen. Där just nu det mesta tyder på att partichefen Zhao Ziyang drar det kortaste strået mot de mera hårdföra, som anser att den här den allvarligaste utmaningen mot kommunistpartiets makt sedan revolutionen 1949 inte längre kan tolereras.
Håller du med om den värderingen?
Definitivt. Det som sker nu i Peking, det visar att kommunistpartiet har verkligen i stora kretsar, åtminstone i Peking och storstäderna, helt förbrukat sitt förtroende. Och det är naturligtvis det som också skrämmer den högsta partiledningen så mycket. Detta att man känner att en stor del av befolkningen i Peking inte längre hyser något som helst förtroende för partiledningen.
May 1989. Halv åtta på morgonen.
God morgon. Ekot börjar i Peking där läget nu är spänt sedan regeringen kallat in armén för att få slut på studentdemonstrationerna. Undantagstillstånd har också införts. Rolf Porseryd följer utvecklingen.
Trots undantagstillstånd
undantagstillstånd och hot om att göra slut på studentprotesterna i centrala Peking samlas alltjämt flera hundratusen människor vid den himmelska fridens torg. En grupp helikoptrar cirklar då och då tätt över folkmassan vid torget, men knutna nävar i luften och burop möter de luftburna. 6 kilometer väster om Himmelska fridens torg bildar tusentals arbetare och studenter mångdubbla led kring ett 50-tal militärfordon med cirka 2000 soldater som uppmanas att vända. Också från andra håll har militära enheter rört sig mot centrala Peking. Ett par har stoppats, men en mindre kolonn har nått torget, beväpnade soldater med Kalashnikov. Sydväst om Himmelska fridens torg drabbade polis och studenter samman i den hittills första våldet under den veckolånga hungerstrejken och folkliga resningen. Med undantagstillståndet har också all rapportering från Kina förbjudits. De internationella tv-stationernas satelliter har stängts och förbudet gäller all medierapportering från Kina. Premiärminister Li Peng och de konservativa ledarna har infört undantagstillstånd för att få ett slut på kaos, anarki i Peking, som premiärministern uttryckte. Något som snabbt kan spridas till andra städer. Vi måste agera resolut mot upproret, sa Li Peng i en tv-sändning i natt. Flera arbetare väntas idag gå ut i sympatiaktioner för studenterna, trots att demonstrations- och strejkförbud har införts i hela landet. Rolf Forsryd i Peking.
Utrikesminister Sten Andersson säger med anledning av händelserna i Kina att situationen inger djup oro och att vi bara kan vädja om återhållsamhet. Det som krävs är klokhet och sunt förnuft och inte våld. Det skulle vara förfärligt om regimen måste sätta in militär för att skingra demonstranterna. Det skulle innebära en tillbakagång för den kinesiska samhällsutvecklingen, säger Sten Andersson. USAs president George Bush säger att både studenter och myndigheter i Kina bör visa återhållsamhet. Bush har följt de direktsändningar från Peking som oavbrutet har pågått i amerikansk tv i natt, men som alltså, som vi hörde Rolf Porseryd rapportera nyss, har avbrutits efter ingripanden från de kinesiska myndigheterna.
Och klockan 7:30 på morgonen den 22 maj 1989.
Här är Ekot med nyheter.
Demonstranterna är kvar på Himmelska fridens torg i Peking. Ännu har militären inte gjort något för att få bort dem. Och nu har den sovjetiska allmänheten börjat få information om protestaktionernas omfattning i det socialistiska grannlandet. Det är våra rubriker och vi börjar med en rapport från vår utsände i Kinas huvudstad Peking.
För tredje dagen i rad har hundratusentals Pekingbor ignorerat undantagslagarna i huvudstaden. Situationen är förvirrad och motsägelsefulla uppgifter om myndigheternas hållning har skapat nya spekulationer om en splittrad politisk ledning som inte kan enas om hur Folkrepublikens allvarligaste politiska kris någonsin ska kunna lösas. Efter nattens spända situation med hot om militärt ingripande, som alltså uteblev, är läget nu mer avspänt igen och studenter, arbetare och tjänstemän har under morgontimmarna tagit bort vägspärrarna som upprättats för att försöka stoppa eventuella militära trupprörelser. I ett officiellt uttalande från PLA, Folkets befrielsearmé, säger man att militären inte kommer att sättas in mot studenterna. Vi står på de patriotiska studenternas sida och stödjer deras krav att bekämpa korruption och genomföra demokratiska reformer. Men vi måste upprätthålla lag och ordning och skydda byggnader och viktiga platser, säger PLA, och indikerar därmed att militärledningen går emot den politiska ledningen med premiärminister Li Peng i spetsen. Sprickan i partiledningen är djup och svårlöst och den mer liberala kompromissvilliga falangen med partichefen Zhao Ziyang är för närvarande borta från den politiska scenen. Men det är troligt att de mer liberala återkommer som den kanske enda politiska kraft som kan lösa den politiska krisen. Rolf Forsryd i Peking.
Och hur har då protestaktionerna i Kina speglats i sovjetiska massmedier dagen efter det stora toppmötet mellan de båda supermakternas ledare? Svaret på den frågan får vi från vår korrespondent i Moskva.
I sovjetisk press, radio och tv fick aldrig de studentoroligheter som under toppmötet i Peking växte till ett folkuppror någon riktig uppmärksamhet. Men nu när det historiska toppmötet och dess konsekvenser analyserats ur alla vinklar och vrår, så kryper den dramatiska kinesiska utvecklingen också in i sovjetisk nyhetsbevakning. Igår kväll i nyhetsprogrammet Vremia visades för första gången ett längre reportage från demonstrationerna i Peking, och där hungerstrejkande studenter intervjuades och deras krav tydliggjordes. Sovjetisk radio rapporterade igår att 1 miljon människor demonstrerade på Pekings gator, och det var första gången som en uppskattning gjordes i sovjetisk nyhetsbevakning av antalet demonstranter. Medan oroligheterna i Peking länge beskrevs som ett begränsat studentuppror, har det i helgens rapporteringar betonats att fler samhällsgrupper anslutit sig till demonstrationerna och stödjer kraven på demokratiska reformer och stopp för korruption och svågerpolitik. Frågor som med en lätt underdrift inte är helt främmande för människor här i Sovjetunionen. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Peking kommentar den 22 maj 12:30 på dagen 1989.
Löften från Kinas militär, Folkets befrielsearmé, att inte använda vapen mot studenterna och att armén stödjer studenternas kamp mot korruption och för demokrati har inte lugnat proteströrelsens ledning. Några studentledare har föreslagit att aktionerna ska avbrytas, men majoriteten fortsätter sin kamp och kräver svar från premiärminister Li Peng på kraven om dialog och att erkänna den oberoende studentorganisationen som patriotisk. Tolkningen av Folkarméns ledningsuttalande går isär. Vissa ser det som ett försök att få studenterna att ge upp. Andra menar att de verkligen stödjer studenterna och vill ha en liberal ledning. Och därför har flera generaler enligt obekräftade uppgifter vägrat lyda den politiska ledningens order. På den tredje dagen av undantagslagar i centrala Peking fortsätter demonstrationerna, och flera hundratusen människor är på nytt ute på gatorna och visar sitt stöd för demokratirörelsen. Premiärminister Li Peng har på nytt gått ut med en varning. På första sidan i den officiella dagstidningen Folkets Dagblad publiceras idag en artikel hård och fördömande i tonen av studenternas aktioner. Men på samma sida finns en intervju med den ungerske premiärministern som säger att Stalin och andra sovjetledare hatades när de använde militären mot det egna folket. Motsägelsefulla artiklar som kan vara uttryck för den djupa sprickan i partiledningen. Förtroendet för den politiska ledningen dalar, och i den brittiska kronkolonin Hongkong, som ska lämnas över till Kina 1997, demonstrerade mer än 1 miljon människor igår till stöd för de kinesiska studenterna. Idag föll aktiebörsen med 12%, det största enskilda fallet i världen sedan oktober 1987. Den redan stora utvandringen av välutbildade och välbeställda i Hongkong kommer i och med händelserna i Peking med all sannolikhet att öka dramatiskt. Rolf Forsryd i Peking.
Den 23 maj 1989.
Enligt den officiella nyhetsbyrån Nya Kina tågade idag 1 miljon människor i Peking i protest mot premiärminister Li Peng, vars politiska ställning snabbt försvagas. Banderoller med hårda ord mot premiärministern kommer igen, och studenter och Pekingbor har enats i kravet att få bort Li som regeringschef innan man avbryter protestaktionerna. Li har tappat ytterligare förtroende inom partiledningen sedan armén vägrat lyda Lis order att gå in mot studenterna och folkmassorna vid Himmelska fridens torg. Idag har överstar mottagit order om att dra sig tillbaka från utkanten av Peking, och flera konvojer har redan lämnat storstadsområdet. Enligt den kinesiska utrikesministern Qian, som idag mött EG-ambassadörer, är Zhao Ziyang alltjämt generalsekreterare i det kommunistiska partiet.
Tidigare under veckan har Yaos frånvaro tolkats som han troligen sparkats från sin post. Den hårda och bittra maktkampen inom partiledningen mellan de mer konservativa och de liberala reformvännerna fortsätter, men mer och mer tyder på att premiärminister Li Pungs dagar som regeringschef är räknade. Troligen kommer folkkongressens ständiga utskott att sammankallas. Ordföranden där är Van Li, som tidigare lägger hemresan efter ett besök i USA. Formellt är Van Li den som kan avskeda stats- och regeringschef. Och faller Li Peng är det troligt att den folkliga resningen med studenterna på Himmelska fridens torg i spetsen avbryts. Restriktionerna för utländska journalister har idag lättats något och tv-bolagen kan sedan någon timme utnyttja satelliter för direkt överföringar till hela världen. Men undantagslagarna gäller alltjämt formellt, trots att knappast någon följer dem. Rolf Forsryd i Peking.
Den 24 maj 1989.
I Peking återgår nu livet allt mer till det normala, även om studentprotesterna fortsätter vid Himmelska fridens torg. Men nya stora demonstrationer är att vänta senare idag med ytterligare krav på premiärminister Li Pungs avgång. Här är Peking.
Den engelskspråkiga tidningen China Daily skriver idag i försonliga ordalag om studenternas fredliga protester i Peking. Och gör därmed klart att tidningsledningen glidit över till stöd för den folkliga resningen i landet. De skriver också om hur protesterna riktats in nästan helt på premiärministern utan att nämna honom vid namn. Men maktkampen i partitoppen fortsätter. Li Peng har mottagit stöduttalanden från flera militära enhetsledare och det kan bli en utdragen politisk strid. Dock fortsätter militära förband reträtten från storstadsområdet. Studentprotesterna vid den Himmelska fridens torg fortsätter trots undantagslagarna. Idag har livet i centrala Peking i stor utsträckning återgått till det normala. Buss och tunnelbana är igång, polis övervakar trafiken, affärer är öppna och varuleveranserna fungerar. Kontor, banker och fabriker är fullt igång igen. Men sannolikt kommer nya stora demonstrationståg dras ihop under eftermiddagen och kvällen för att fortsätta att kräva premiärminister Li Pungs avgång. Rolf Forsryd i Peking.
Den 28 maj 1989.
Lag bland demonstranterna omkring Himmelska fridens torg här i Peking. Det finns uppgifter som säger att den liberala partiledaren Chao Ziyang sitter i husarrest och att han ska avsättas vid ett extra möte med centralkommittén i början av veckan. De demonstranter jag talade med idag tror att de nog går hem inom ett par dagar och avbryter sin demonstration. De konservativa ser ut att vinna, säger Chen Li, som sedan 10 dagar sittstrejkar utanför porten till Chongnanhai, den nya förbjudna staden där de kinesiska ledarna bor.
Because they have the army, and they have gun. Our students have nothing, only a mouse and a hand.
De har armén och vapnen. Vi studenter har bara en mun och våra händer, säger Chen Li. Det är alltså oklart när demonstrationerna här i Peking ska avbrytas. Men imorgon kan det dyka upp en ny demonstrationsdeltagare som kan få temperaturen att stiga igen. Studenterna planerar att sätta upp en kopia av New Yorks frihetsgudinna mitt på Himmelska fridens torg. Staffan Sonning i Peking.
Och nu har vi den 30 maj 1989.
Gruppland studentledarna har rekommenderat att demonstrationen ska avbrytas. Och en av anledningarna till det är att pengarna är slut. Ledningen börjar få svårt att få fram mat till demonstranterna. Så sent som i måndags var de mycket bekymrade över en skuld på 9000 yuan, ungefär dubbelt så mycket i svenska kronor, som de hade dragit på sig.
Men det här stämmer dåligt med de jättelika belopp som samlats ihop utomlands till stöd för studenterna. Och nu kommer uppgifter om att bara från Hongkong och Macau har motsvarande över 6 miljoner kronor lämnats över till studenterna i Peking. Pengarna har till största delen skickats med kurirer som lämnat dem direkt i handen till representanter för demonstranterna. Xin Yuseng är en av de ansvariga för demonstrationsekonomin. Han intervjuas idag i Hongkong-tidningen South China Morning Post. Han säger att situationen är kaotisk, att han inte vet var pengarna har tagit vägen och att han under normala förhållanden skulle föreslå en statlig undersökningskommission. Chai Li, en av de framträdande studentledarna, har nu hoppat av. Hon säger att hon är mycket bekymrad över hur pengarna hanteras. En Hongkong-baserad stödorganisation har närmare 30 miljoner kronor i en fond som ska levereras till Peking. Organisationen ska nu skicka en undersökningskommission till Peking för att se efter vad som har hänt med de pengar som redan har levererats. Innan de har fått svar på den frågan blir det inga nya leveranser. Staffan Sonning i Peking.
Och så en mellanparentes. Det är från maj 1980. Så maj 1980.
I Kina påbörjades förra året en mycket omfattande plan för att dämpa befolkningsökningen. Varje kinesiskt par som gifter sig och skaffar barn bör bara skaffa detta enda barn. Kommunistpartiet talar i propagandan om det syskonlösa samhället som ska växa fram. De som följer partiet belönas, andra bestraffas. Vår utsände i Peking har hälsat på hos en kinesisk enbarnsfamilj.
Lilla Yu Dandan är en månad gammal. Hon ligger tryggt insvept i filtar och täcken i skön kaminvärme. Som så många kinesiska barn som nu föds kommer hon aldrig att få några syskon. Kina ska bli det syskonlösa samhället. När befolkningsplanerarna i Kina förra året krävde att de unga män och kvinnor som befinner sig i produktiva barnalstrande åldrar frivilligt skulle gå med på att bara föda ett barn, svarade en tredjedel av alla i de aktuella åldrarna ja till denna drastiska metod att få ner befolkningsökningen i Kina. Den nyfödda Yu Dandans föräldrar, som jag besöker i Peking, är ett av dessa par. De har båda lärarutbildning. De berättar att Kina inte har resurser att föda obegränsade mängder av nya medborgare. Därför har de, som så många andra, lojalt ställt upp på kommunistpartiets krav. Dessutom, säger mannen, Yu San Le, kommer vi inte att ha tillräckligt med tid för det andra barnet. Arbetet inom partiet tar så mycket tid. Han berättar också om de olika förmåner som de kinesiska par som binder sig för att bara skaffa ett barn får av staten. Den direkt ekonomiska ersättningen motsvarar ungefär en extra månadslön per år. Men därtill kommer åtskilliga andra fördelar. Det blir lättare för det syskonlösa barnet att få daghemsplats, att kunna välja skola och utbildning. Det blir lättare för föräldrarna att köa för cykel, tv-apparat och symaskin. Sådant som håller på att bli var stadsboende kines egendom, men som ännu inte är det. Kina har snart 1 miljard människor, alltså 1 000 miljoner invånare. Och det syskonlösa Kina skulle år 2000, om planerna håller, kunna ha så kallad nolltillväxt av befolkningen. Under de senaste åren har befolkningen ökat med 11-12 miljoner per år. Det är alltså 1,5 gång Sveriges befolkning i årlig ökning. I stadsmiljö kan det bli lättare att nå målet, men på landsbygden blir det svårare. På landet i Kina, som på så många andra håll i fattiga länder, har många barn och framförallt söner varit en garanti för familjens fortsatta försörjning. Straffet blir ekonomiskt och moraliskt kännbart redan för det andra barnet. Sen trappas straffet upp för de som skaffar sig 3 och 4 barn, återbetalning av förmåner och sämre möjligheter till jobb. En kinesisk man bör vara 27 år och kvinnan 25 år för att gifta sig. De som inte följer rekommendationerna riskerar att få sämre arbete. De kan tvingas att jobba i skilda provinser långt från varandra. Eftersom så många frivilligt åtagit sig att bli enbarnsfamiljer, sa en tjänsteman på departementet för befolkningsfrågor, så tycker vi inte att det åsidosätter FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, där det heter att den enskilde har rätt att själv bestämma över antalet barn som var och en vill sätta till världen. Det är de krympande resurserna för miljardbefolkningen som medfört att detta hårt reglerade samhälle ytterligare skärpt livsbetingelserna för den fjärdedel av jordens befolkning som utgörs av kineser. Lars Gunnar Erlandsson, Peking.
klockan 21 lördagen den 3 juni 1989.
Men nu rapporterar ögonvittnen om skottlossning med automatvapen och om döda kroppar med skottsår. Det misslyckade försöket att storma torget under natten som gick blev ännu en prestigeförlust för den konservativa falangen inom partiledningen. Men nu slår de tillbaka med full kraft. Pansarvagnar krossar allt motstånd runt Himmelska fridens torg och dödssiffran fortsätter att stiga. Staffan Sonning, Hongkong.
I kväll kommer det olika uppgifter om antalet döda, men en uppgift gör gällande att omkring 70 människor dödats och över 300 skadats hittills i sammandrabbningarna på och kring Himmelska fridens torg. Det brinner på flera håll på torget sedan demonstranter tänt eld på barrikader och fordon. Enligt uppgift ska militären nu ha kontroll över en stor del av torget.
Och så en rapport söndag morgon den 4 juni 1989.
I Kina ökar blodsutgjutelsen efter att trupper sent igår kväll trängt in på Himmelska fridens torg i Peking. Vår utsände Staffan Sonning i Peking har just lämnat den här rapporten.
Peking är idag en invaderad stad. Tiotusentals soldater har intagit centrum. Runt omkring Himmelska fridens torg står stridsvagnar och pansarfordon och tungt beväpnade soldater. Och dödandet fortsätter. Med jämna mellanrum har nu på morgonen hörts skottsalvor från torget. Vid 10-tiden idag på söndagsförmiddagen så sköts 40 människor ihjäl när de försökte närma sig torget. Uppgifterna om hur många som dödats går isär och frågan är om vi någonsin får reda på sanningen. Det är i alla fall helt klart att flera hundra människor har skjutits ihjäl eller krossats under de framryckande pansarvagnarna när torget stormades i natt. För några timmar sedan åkte jag en av de stora infartsvägarna in till centrum. Jag kom österifrån. Och på en sträcka av 5 kilometer räknade till 80 trupptransportbilar. Det är förstärkningar som står och väntar på order. Unga soldater med rakade huvuden halvligger på flaken. Några sitter i skuggan bland träden och röker. På många ställen står grupper av människor runt soldaterna och pratar om vad som händer. När vi närmar oss centrum så får vi kryssa fram mellan skeletten av brända militärlastbilar. En del brinner fortfarande, andra är bara stålskelett med kallnad aska. Ögonvittnen jag talar med beskriver attacken i natt som en brutal slakt. Obeväpnade demonstranter mejas ner med automatvapen. Många sköts i ryggen när de försökte fly. Andra hann inte kasta sig ur vägen för stridsvagnarna. Ett ögonvittne berättar om en ung man som låg på Shang'an, den stora huvudgatan, med huvudet krossat av ett stridsvagnsband. Och ännu är det inte över. Stora människomassor drar in mot centrum och mot de väntande nervösa soldaterna. Staffan Sonning i Peking.
Sveriges utrikesminister Sten Andersson säger om händelserna i Peking att de är utomordentligt tragiska och att användningen av militärt våld måste fördömas. Enligt Sten Andersson innebär det nu det som nu sker ett stort avbräck för en tidigare lovande utveckling i Kina.
Kvällen den 4 juni. Kommentarer från Kina och reaktioner i omvärlden.
Motförsöker kinesiska myndigheter att fortsätta med att mörklägga så mycket av informationen för att skapa en situation där ingen riktigt ska veta vad som hände eller kanske fortsatt händer i centrala Peking till de platserna där journalister inte kommer fram.
Vilka möjligheter har demonstranterna att bjuda motstånd i den här situationen?
Naturligtvis så kan de inte svara för något större motstånd. De är obeväpnade. Möjligen kan man kasta sten och en del påkar. Men eftersom militären nu urskillningslöst och brutalt använder handeldvapen så kommer motståndet sannolikt åtminstone tillfälligt att sakta dö ut.
Det finns uppgifter som säger att militären fraktar undan lik direkt till krematorier för att på det sättet hålla nere antalet döda efter den här massakern. Stämmer de siffrorna?
Uppenbarligen kan det vara en del i taktiken att försöka mörklägga de stora antalet dödade kineser i Peking idag. Vi vet inte med säkerhet om de uppgifterna är riktiga. Vi har fått de uppgifterna via nyhetsbyråer och via kinesiska, Hongkong-kinesiska television och radio. Osäkerheten är dock allt för stor för att man ska våga påstå att det är så. Men det är ju inte osannolikt att det kan vara så, eftersom kinesiska myndigheterna kommer att ställas inför en oerhört stor kritik, inte bara inom de egna leden utan också från Hongkong och naturligtvis övriga världen, om dödssiffrorna är de häpnadsväckande 3000 som alltså Hongkong-TVn talar om idag.
Kan det möjligen bli så att ledningen vinner framgångar med den här hårda linjen som man nu använder sig av?
Ja, utomordentligt svårt att se att man kan vinna några långsiktiga vinster. Möjligen så kommer man att lyckas, eller troligen kommer man att lyckas att slå ner studenterna och frihetssökarna just nu kortsiktigt, men i det långa loppet så har den här politiska ledningen gjort sig helt omöjlig, inte bara i Kina, kanske också på många andra håll i världen.
Så detta skulle kunna vara början till slutet för den ledning som nu finns i Kina?
Nej, det är ett starkt kinesiskt parti, kommunistparti, som är enväldigt och som naturligtvis inte tänker släppa makten ifrån sig. Men vi vet att maktkampen inom partiet, och där den liberala falangen visserligen har skjutits åt sidan just nu, men bland gräsrötterna på lägre nivå så finns det starka liberala krafter. Och långsiktigt, om moderniseringspolitiken ska fortsätta och om den ska kunna lyckas, så måste de liberala krafterna på nytt mer eller mindre komma fram. Och därmed också de konservativa ortodoxa kommunisterna i ledningen nu skjutas åt sidan. Och det som har skett nu kommer säkerligen att långsiktigt understryka det behovet och den nödvändigheten för att kunna modernisera landet.
Hur känslig är ledningen annars för de skarpa reaktioner som kommer från andra länder?
Den kinesiska ledningen är ju alltid mycket, mycket känslig när det gäller kritik utifrån. Och senast var det Tibet-händelserna under flera år här, där man slog ner tibetanernas resning mot Pekingregeringen. Men samtidigt så är man mycket noga med att understryka att det här är interna angelägenheter och det ska ingen annan lägga sig i. Men det här är naturligtvis ytterligare ett steg där man har förlorat ansiktet på ett uppseendeväckande sätt, på ett mycket skakande sätt, och ett sätt som naturligtvis aldrig skett i Folkrepublikens historia.